From the conference center at Temple Square in Salt Lake.
Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu den 179:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Med tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. Tabernakelkören sjunger under denna session. Denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Communications. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet. Dieter F. Uchtdorf, andra ordrivare i första presidentskapet, leder denna session.
My dear brothers and sisters, we welcome... Kära bröder och systrar, vi hälsar er välkomna till den femte och avslutande allmänna sessionen av den 179:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Vi välkomnar er och ger vår välsignelse till alla kyrkans medlemmar och många vänner överallt som lyssnar via radio, tv, internet eller någon form av satellitutsändning. För musiken under sessionen står Tabernakelkören under ledning av Mac Wilberg och Ryan Murphy med Bonnie Goodliff vid orgeln. Kören inleder mötet med att sjunga In Hymns of Praise. Inledningsbönen uppsänds sedan av Esther Marlin K. Jensen i det 70s kvorum. Sen sjunger kören O Divine Redeemer.
Our Father in heaven.
Vår Fader i himlen. När vi nu börjar denna avslutande session och denna underbara konferens, tackar vi dig för de händelser under de gångna två dagarna, att vi har blivit välsignade, att vi har fått höra ditt ord, att vi har fått höra vacker musik, att vi har fått höra dina tjänare, speciellt din utvalde profet. Vi känner oss förnyade. Vi känner att vår tro på dig och din son har ökat. Mitt under dessa välsignelser är vi medvetna om alla de som inte har det så bra. Och vi ber för dem som är sjuka, som är fattiga, som har påverkats av katastrofer under de sista dagarna på olika öar, för de som är ensamma, för de som har avvikit från din väg. Vi ber att vi ska följa din profets råd, att finna sätt att lyfta upp dem och trösta dem. Och vi ber om dina välsignelser ska vara med dem. Vi ser fram emot, och vi ber för dem som nu ska tala, att de ska känna sig lugna, att vi genom detta, att vår tro på dig och din son ska öka. Och vi tackar för din gudomliga återlösare. Vi är tacksamma att hans liv har gett för oss. Och vi ber om dina välsignelser över detta möte. I Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you, Tabernacle Choir.
Tack. Vi tackar Tabernakelkören. Vi får nu nöjet lyssna till Elstner Jeffrey R. Holland och Quentin L. Cook i de 12 apostlarnas kvorum. Efter Elstner Cooks tal får vi lyssna till Elstner Brent H. Nielsen i de 70s kvorum.
To this choir, may they accept the thanks of everyone in this audience and all.
Vi hoppas kören vill ta emot hela församlingens tack för denna härliga, vackra bön som är en predikan för oss i vår kyrka och återspeglar ropet från varje mänskligt hjärta. Nu ska jag försöka tala också. Prophecies regarding the
last days often refer to large-scale calamities.
Profetior om de sista dagarna handlar ofta om stora katastrofer, jordbävningar, hungersnöd, översvämningar, och de i sin tur kan sammanlänkas med stora ekonomiska eller politiska omvälvningar. Men det finns ett slags hemsökelse i de sista dagarna som alltid har låtit mer personlig än allmän, mer personlig än kollektiv. En varning som kanske är mer tillämplig inom än utanför kyrkan. Frälsaren varnade för att i de sista dagarna kan även de som tillhör förbundet, de utvalda själva, blir bedragna av sanningens fiende. Om vi tänker på det som en form av andlig hemsökelse kan det kasta ljus över en annan profetia i de sista dagarna. Se på hjärtat som symboliskt centrum för vår tro. Den poetiska hemvisten för lojalitet och värderingar. Och tänk sedan på Jesu förkunnelse om att i de sista dagarna ska människornas hjärtan förskräckas. Det uppmuntrande är naturligtvis att vår Fader i himlen känner till alla de här farorna, själens och hjärtats trångmål, och har gett oss råd och skydd för dem. Med tanke på det har det alltid varit betydelsefullt för mig att Mormons bok, en av Herrens mäktiga slutstenar i denna motoffensiv mot de sista dagarnas ondska, inleds med en stor liknelse om livet. En omfattande allegori om hopp gentemot rädsla, ljus mot mörker, frälsning mot förstörelse. En liknelse som syster Dibb talade så vackert om på förra mötet. I sin dröm, Lehis dröm, blir en redan svår färd svårare när en mörkrets dimma uppstår som gör att det inte går att se den trygga men smala stig som familj och andra ska följa. Det är viktigt att man lägger märke till att den här mörkrets dimma nedstiger över alla resenärerna, trofasta och hängivna. Vi kan också kalla dem utvalda, likaväl som de svagare och mindre stabila. Poängen i berättelsen är att de resenärer som når fram motstår alla distraktioner, inklusive förbjudna stigars lockelse och hånfulla glåpord från de fåfänga och högmodiga som går längs dem. I skriften står det att de beskyddade strävade framåt och ständigt och ihärdigt höll fast vid en ledstång av järn som osvikligt löpte fram ut med den rätta stigen. Hur mörk natten eller dagen än är, så markerar ledstången vägen till denna avskilda, befriande led. Jag såg, säger Nefi senare, att ledstången av järn var Guds ord som leder till livets träd, en sinnebild för Guds kärlek. Nefi som ser detta uttryck för Guds kärlek säger: jag såg och jag fick se världens återlösare. Han gick ut och betjänade folket, och jag såg skaror av människor som var sjuka och som var hemsökta av alla slags sjukdomar, av djävlar och orena andar, och de helades genom Guds lams kraft. Och djävlarna och de orena andarna drevs ut. Kärlek, helande, hjälp, hopp. Kristi makt att bemöta alla svårigheter i alla tider, även den sista tiden. Det är den trygga hamn som Gud vill att vi ska komma till i tider av personlig eller allmän misströstan. Det är det budskap som Mormons bok inleds med och som den slutar med, när den uppmanar alla att komma till Kristus och bli fullkomnade i honom. De här orden hämtade ur Moronis sista vittnesbörd, skrivet 1000 år efter Lehis syn, är en döende mans vittnesbörd om den sanna vägen. Låt mig nu peka på ett nutida vittnesbörd. När Joseph Smith och hans bror Hiram gav sig av mot Carthage för att ställa sig inför det de visste skulle bli deras förestående martyrdöd, läste Hiram de här orden för att trösta sin brors hjärta. Du har ju varit trofast. Därför ska du göras så stark att du kan inta den plats som jag har berett åt dig i min faders boningar. Och nu bjuder jag Moroni farväl till dess vi möts inför Kristi domarsäte. Några få korta verser ur 12:e kapitlet av Eter i Mormons bok. Innan Hiram stängde boken vek han in hörnet på sidan han läst, och han markerade den som en del av det eviga vittnesbörd som de här två bröderna skulle dö för. Jag håller den boken i min hand. Just det exemplar som Hiram läste ur, samma vikta hörn av sidan, är fortfarande synligt. Senare, när profeten Josef hade spärrats in i Carthage-fängelset, vände han sig till de vakter som höll honom fången och bar ett mäktigt vittnesbörd om Mormons boks gudomliga äkthet. Kort därefter kom pistoler och kulor att ända dessa vittnens liv. Som ett av tusentals element i mitt eget vittnesbörd om Mormons boks gudomlighet framhåller jag detta som ännu ett bevis om dess sanningshalt. I dessa deras största och sista timmar av nöd, jag frågar er, skulle dessa män häda inför Gud genom att fortsätta med att fästa sina liv, sin heder och sitt eget sökande efter evig frälsning vid en bok, och som följde av en kyrka och dess verksamhet som de hade hittat på utan någon verklig grund. Bortsett från att deras hustru skulle bli änkor, deras barn faderlösa, deras lilla grupp av efterföljare skulle bli husvilla, hemlösa och ensamma, och att deras barn skulle lämna fotspår av blod över frusna floder och en vild frärie. Vi bortser från att stora skaror skulle dö och andra skaror leva för att förkunna för jordens fyra hörn att de vet att Mormons bok och att den kyrkan som framhåller den är sann. Bortse från allt det och berätta sen för mig om dessa två män i denna dödens timme när de skulle inträda i den evige domarens närhet, skulle citera och finna tröst i en bok som, om den inte vore Guds ord, skulle brännmärka dem som bluffmakare och charlataner till tidens slut. Det skulle de inte göra. De var villiga att dö hellre än att förneka det gudomliga ursprunget och den eviga sannfärdigheten i Mormons bok. I 179 år har den här boken undersökts och angripits, förnekats och omkonstruerats, kritiserats och sönderslitits som kanske ingen annan bok i nutida religiös historia. Kanske ingen annan bok i all religiös historia, och ändå står den fast. Misslyckade, ofta dumma teorier om dess ursprung har fötts, upprepats och dött ut. Från Ethan Smith till Solomon Spaulding, från förvirrad paranoia till listig genialitet. Inga av de här, ärligt talat, patetiska svaren på bokens ursprung har någonsin uthärdat undersökningar, för det finns inget annat svar än det som Josef gav som dess unge, oerfarne översättare. I detta ställer jag mig vid min egen förfaders sida, som helt enkelt sa: ingen ogudaktig man skulle kunna skriva en bok som denna, och ingen god man skulle skriva den, såvida den inte var sann och han blev befalld av Gud att göra det. Jag vittnar om att man inte kan uppnå fullständig tro på detta de sista dagarnas verk och därigenom den högsta graden av frid och vederkvickelse i vår tid, förrän man omfattar Mormons boks gudomlighet och den Herren Jesu Kristus som den vittnar om. Om någon är tillräckligt oförnuftig eller missledd för att förkasta 531 sidor av hittills okänd text med ett överflöd av litterär och semitisk komplexitet utan att ärligt försöka redogöra för sidornas ursprung, särskilt utan att ta i beaktande dess kraftfulla vittnesbörd om Jesus Kristus och dess djupgående andliga inflytande på numera 10 miljoner läsare, då har sådana personer, oavsett om de är utvalda av Gud eller inte, blivit bedragna. Och om de lämnar den här kyrkan måste de göra det genom att krypa över, runt eller under Mormons bok för att finna utgången. I den här bemärkelsen är boken det som Kristus själv sades vara: en stötesten, en klippa till fall, en barriär på vägen för den som inte vill tro. Vittnen, även vittnen som under en tid var fientliga mot Josef, vittnade ända till sin död om att de hade sett en ängel och tagit i plåtarna. Jag citerar: de har visats oss genom Guds kraft och inte av människors, förkunnade de. Därför vet vi med säkerhet att verket är sant. Jag seglade inte med Lehi eller Nefi eller Jörs broder när de färdades ut över havet och bosatte sig i en ny värld. Jag hörde inte kung Benjamin tala som en ängel i sin predikan. Jag missionerade inte med Alma och Amalek. Inte heller bevittnade jag oskyldiga troendes död i eld. Jag tillhörde inte den nefitiska folkskara som vidrörde den uppståndne Herrens sår. Ej heller grät jag tillsammans med Mormon och Moroni över en hel civilisations undergång. Men mitt vittnesbörd om denna upptäckning och den frid den för med sig till det mänskliga hjärtat är lika bindande och tydlig som deras. Liksom dem ger jag mitt namn till världen för att vittna inför världen om det som jag har sett. Och liksom dem ljuger jag inte, ty Gud vittnar om det. Jag ber att mitt vittnesbörd om Mormons bok och allt vad det innebär, givet här under min egen ed och i mitt ämbete, ska upptecknas som människor på jorden och änglar i himlen. Jag hoppas att jag har några år kvar under mina sista dagar, men oavsett om så är fallet eller inte, så vill jag att det ska framgå helt klart när jag står inför Guds domarsäte att jag förkunnade för världen på det mest rättframma språk jag kunde frambringa att Mormons bok är sann. Att den kom fram på det sätt som Josef sa att den kom fram, och att den gavs för att skänka glädje och hopp till de trofasta under de sista dagarnas vedermödor. Mitt vittnesbörd är som ett eko av Nefis, som skrev en del av boken under sina sista dagar. Jag citerar: hörsamma dessa ord och tro på Kristus. Och om ni inte tror på dessa ord, så tro på Kristus. Och om ni tror på Kristus, så kommer ni att tro på dessa ord. Ty det är Kristi ord. Och de lär alla människor att de ska göra gott. Och om de inte är Kristi ord, så döm själva. Ty Kristus ska visa er med makt och stor härlighet att detta är hans ord på den yttersta dagen. Bröder och systrar, Gud ger alltid trygghet till själen, och med Mormons bok gör han det i vår tid. Kom ihåg denna förkunnelse som Jesus själv sa: den som bevarar mitt ord skall inte bli bedragen. Och i de sista dagarna kommer varken ert hjärta eller er tro att svika er. Om detta bär jag ett uppriktigt vittnesbörd i Jesu Kristi namn. Amen.
We live in perilous times when many believe.
Vi lever i en svår tid då många tror att vi inte ansvarar inför Gud, och att vi inte har ett personligt ansvar eller förvaltarskap för oss själva eller andra. Många i världen är inriktade på självisk tillfredsställelse, att sätta sig själva i främsta rummet och att älska njutning mer än att älska rättfärdighet. De tror inte att det är sin brors väktare. Men i kyrkan tror vi att dessa förvaltarskap är ett heligt förtroende. En grupp högt respekterade judiska ledare och rabbiner besökte nyligen några av kyrkans byggnader i Saltsjödalen, däribland Welfare Square, Humanitarian Center, Familjehistoriska centret och ett öppet hus i templet i Queer Mountain. Mot slutet av besöket uttryckte en av de mest framstående rabbinerna i Amerika sina känslor inför vad han hade sett och känt. Han citerade begrepp från judiska tänkare förankrade i Talmud och framhöll att det finns två mycket skilda anledningar till att människor engagerar sig i vänliga och generösa handlingar. En del besöker de sjuka, hjälper de fattiga och tjänar sina medmänniskor eftersom de tror att det är rätt sak att göra. Och andra återgäller det och gör detsamma för andra när det är en nöd. Han förklarade att även om detta är gott, att det bygger upp solidariska samhällen och bör anses vara en edel orsak, är ett högre motiv att betjäna våra medmänniskor för att det är vad vi tror att Gud vill att vi ska göra. Han framhöll att som ett resultat av hans besök trodde han att sista dagens heligare ägnade sig åt välfärd, humanitärt arbete och frälsningsarbete i våra tempel för att göra det som vi tror att Gud vill att vi ska göra. Denna känsla av ansvarighet, vilken omfattas av det första stora budet att älska Gud, har av någon beskrivits som lydnad mot det som ingen tvingar oss till. Vi försöker göra det som är rätt, eftersom vi älskar och vill behaga vår far i himlen, inte därför att någon tvingar oss att lyda. Striden i himlen utkämpades efter att Satan lagt fram en plan som skulle tvinga alla att lyda hans idéer. Hans plan förkastades. Till följd därav har vi moraliska handlingsfrihet och friheten att välja vår inriktning i livet. Men vi hålls också ansvariga för denna valfrihet. Herren har sagt att vi kommer att stå ansvariga för våra egna synder på domens dag. Principen om ansvarigt förvaltarskap har stor betydelse i vår lära. I kyrkan förvaltarskap inte begränsat till timligt förtroende eller ansvar. President Spencer W. Kimball lärde: vi är förvaltare våra kroppar, sinnen, familjer och ägodelar. En trofast förvaltare är en som utövar rättfärdigt herravälde, tar hand om sina egna och ser efter de fattiga och behövande. Även om det finns många förvaltarskapsområden har jag valt att tala om två. Det första är förvaltarskapet över oss själva och våra familjer. Det andra är förvaltarskapet över de fattiga och behövande. Herren använder ofta liknelser som är relaterade till jorden när jag undervisar om ansvarighet och förvaltarskap. Som liten pojke brukar jag besöka mina morföräldrar på deras gård under sommaren. Det fanns varken elektricitet, rinnande vatten eller rörledningar inomhus. Men det fanns en källa bredvid deras lilla gårdshus. Källan frambringar en liten damm med klart, rent vatten där jag flera gånger om dagen brukade hjälpa min mormor med att bära vatten till huset för att dricka av, koka och bada och tvätta kläder i. Mina morföräldrar älskade denna livgivande källa och vidtog speciella åtgärder för att skydda den. Många år senare, när min morfar var några av 90 och inte längre bodde på gården, var han oförmögen att underhålla eller ha uppsikt över den. Jag körde honom till den gård han älskade. Hans höga förväntningar över att få se gården vändes i besvikelse när han insåg att staketen som skyddade källan var i dåligt skick och att kor hade skadat källan. Och det värdefulla, rena källvattnet var avsevärt förorenat. Han var upprörd över skadan och föroreningen. För honom var det en försyndelse mot ett förtroende som han hade skött i hela sitt arbetsliv. Han kände på något sätt att han inte hade skyddat denna livgivande källa som hade betytt så mycket för honom. Liksom den rena källan blev förorenad när den inte var skyddad, så lever vi i en tid när dygd och kyskhet inte skyddas. Den eviga betydelsen av personlig moral respekteras inte. En kärleksfull fader i himlen har gett oss medlen till att föra hans andebarn till den här världen för att uppfylla ändamålet med sin skapelse. Han har lärt oss att livets källor ska hållas rena. Liksom den vackra källan på gården krävde skydd för att kunna ge liv. Detta är en av orsakerna till varför dygd och kyskhet är så viktiga i vår fader i himlens plan. Till följd av min morfars reaktion på den förorenade källan vidtogs förbättringar och skydd, vilka återställer källan till dess ursprungliga skönhet och renhet. Som Herren Jesu Kristi tjänare är det vårt heliga ansvar att lära ut hans moralnorm, vilken är densamma för alla hans barn. När våra tankar och handlingar orena så bryter vi mot hans norm. Herren har sagt: jag kan inte se på synd med den minsta grad av överseende. En del försöker ursäkta sitt beteende. I en dikt av John Holmes undervisar en gammal skeppsbyggare, en ung man, om bortförklaringar. Den unge mannen lär sig att när man bygger ett skepp måste skeppet segla. Med havet argumenterar man inte. Det har påstås att vad som händer i en viss stad stannar i den här staden. Jag tycker om den affischpelare som finns uppsatt i Sevier County i Utah med texten: vad som händer i Sevier County kan du dela med dig av till dina vänner. När vi inser att vi är ansvariga inför Gud så inser vi ju dumt det här med bortförklaringar. De som kör med ursäkt är liknande små barn som håller för ögonen och övertygar om att eftersom vi inte kan se oss så kan inte heller vi se det. Om vi tänker på hur det skulle vara att redogöra för våra handlingar för frälsaren, skulle vi betrakta våra bortförklaringar i dess rätta ljus. Vi är medvetna om att somliga redan ägnar sig åt ett beteende som inte överensstämmer med denna heliga moralnorm. Var god förstå att genom frälsarens försoning kan alla omvända sig och liksom källan återvända till ett rent och oförenat tillstånd. Det är svårt att omvända sig. Det krävs förkrossat hjärta och en botfärdig ande. Men när omvändelsens steg åsvärs på ett rättfärdigt sätt är de ord tillämpliga som profeten Alma uttalar till sin son Korianton, som hade varit involverad i moraliska överträdelser. Och nu min son, önskar att du inte låter dessa frågor oroa dig längre. Och låt en av sina synder oroa dig med en oro som leder dig ned till omvändelse. Frälsaren har sagt: se, den som har omvänt sig för sina synder, han är förlåten. Och jag, Herren, kommer inte i längre ihåg den. Med tanke på förvaltarskap, rörande och familjer har några lärt att när vi rapporterar till frälsaren och han ber oss lämna en redogörelse för vårt jordiska ansvar, gäller två viktiga frågor, vårt förhållande till vår maka och till vart och ett av våra barn. Det är lätt att förväxla våra prioriteter. Det är vår plikt att säkerställa våra barns fysiska trygghet och välbefinnande. Men en del föräldrar lägger otillbörlig vikt vid timliga och materiella ägodelar. En del är långt mindre flitiga med att förankra sina barn i Jesu Kristi evangelium. Kom ihåg att det är lika viktigt med religiösa sedvänner i hemmet som att bidra med mat, kläder och husrum. Föräldrar kan också hjälpa barn att upptäcka och utveckla sina talanger. Vi är ansvariga för de talanger vi har fått. Barn som inte blir undervisade om att de har ansvar för sina tid och sina talanger blir allt högre grad utsatta för en dåraktighet och orättfärdighet som har så stor genomslagskraft i världen. Tillkännagivet om familjen varnar för att de som underlåter att fullgöra sina skyldighet mot familjen en dag kommer att stå ansvarig inför Gud. Det andra förvaltarskapet är att se till det fattiga och behövande, vilket är tillämpligt på nästan var och en av oss vid en eller annan tidpunkt. Herrens förmaning om att vi är förvaltare för det behövande innehåller något av det strängaste språket i samtliga skrifter. Om någon därför tar det överflöd som jag skapat och inte delar med sig av sin del åt det fattiga och behövande, skall han med de ogudaktiga lyfta blicken i helvetet och pinas. Vi hålls ansvariga som förvaltare för de jordiska välsignelser som Herren har skänkt. De judiska ledare som jag tidigare nämnde var särskilt imponerade av principen om fasta och att därefter betala ett generöst fastoffer. De tyckte att det var anmärkningsvärt att kyrkans medlemmar över hela världen fastar en gång i månaden och därefter ger ett frivilligt bidrag till det behövandes nytta. När rabbinerna besökte Welfare Square rördes det av att få veta att även under svåra ekonomiska tider fortsätter våra medlemmar, medvetna om de svårigheter som många ställs inför, att generöst donera för att hjälpa de fattiga och behövande. Jag minns att när jag kallades till biskop så varnade min föregångare, biskop Russell Johnson, mig att jag måste vara mer försiktig med vad jag bad medlemmarna att göra. Han sa, en del kommer att ge akt på varje förslag och även om det innebär stora uppoffringar. Han nämnde en änka i 80-årsåldern som hade tagit hand om både make och son under en lång sjukdomstid innan de gick bort. Biskop Johnson sa att trots små tillgångar försökte hon alltid hjälpa till. Jag upptäckte att det var sant. Varje gång jag nämnde behovet av bidrag och tjänare för att välsigna andra, Sara ofta den första att ställa upp. En lördag ringde en annan syster till mig och sa: biskop Cook, kom genast och rädda Sara. Systern rapporterade att 80 år gamla Sara befann sig högst upp på en stege för att rengöra sin grannes takränna. Systern var livrädd för att Sara skulle ramla ner och ville att biskopen skulle ingripa. Jag föreslår inte att alla kan eller bör efterlikna Sara. En del känner dåligt samvete därför att de kan genast möta varje behov. Jag älskar det citat som äldste Nila Maxwell ofta använder av Ann Morrow Lindberg. Mitt liv kan inte i handling uppfylla kraven från alla de människor mitt hjärta rör sig av. Kung Benjamin lärde. Se till att allt detta sker med visdom och ordning. Det krävs inte att någon löper fortare än han har krafter till. Men han tillade att vi ska vara flitiga. Mitt hjärta glädjer sig när jag ser hur heliga överallt i kyrkan gör allt de kan för att bidra med kristuslig tjänande varhelst de befinnes, hur finns det behov. Till följd av medlemmarnas bidrag har kyrkan lågmält och snabbt och utan fanfarer möta behov över hela världen. Kyrkan har redan sänt hjälp efter naturkatastroferna på Filippinerna, Stilla havsöarna och i Indonesien. Förra året visade våra medlemmar detta i samband med orkanen Gustav. Kyrkan har ett nära samarbete med en humanitär organisation som leddes av Martin Luther King III. Mr. King besökte senare Salt Lake City och sa: min ursprungliga avsikt var att komma hit för att uttrycka min uppskattning till kyrkan för deras humanitära stöd. Men jag lärde mig snabbt att det innest inne går så mycket djupare. Mellan Humanitarian Center, Welfare Square och templets öppna hus hyser jag nu en större uppskattning för varför ni gör det ni gör. I allt vårt förvaltarskapsarbete följer vi Jesus Kristus. Vi försöker efterlikna det som han har bett oss göra, både genom sin undervisning och sitt exempel. Av allt vårt hjärta uttrycker vi vår uppskattning till kyrkans medlemmar för deras generösa bidrag, kristuslika tjänande. När Jesaja talar om fasta och att ge bröd åt en hungrig och kläder nakna, lovade han i rörande ordalag: då skall Herren svara när du åkallar honom. Jesaja fortsätter: om du delar med dig åt den hungrig av det du har och mättar den som lider nöd, skall Herren alltid leda dig. Du skall liknas källsprång vars vatten aldrig tryter, och du skall återställa grundvalar från forntida släkten. Min förhoppning är att vi var och en enskilt och som familjer ska gå igenom de förvaltarskap vi är ansvariga för. Min bön att vi ska göra det med kunskapen om att vi är ytterst ansvariga inför Gud och att vi i detta liv ska hålla fast vid det som ingen tvingar oss till. Jag är tacksam för rådet från en kärleksfull trofast profet att betjäna och rädda det behövande. När vi följer det här rådet vet jag att vi kvalificerar oss för Herrens löfte. Och den som befinns vara en trofast, en rättfärdig och en vis förvaltare ska gå in i sin herres glädje och ska ärva evigt liv. Jag bär mitt vittnesbörd om denna heliga sanning. I Jesu Kristi namn. Amen.
As the Savior's earthly ministry drew to
När frälsarens jordiska verksamhet närmar sig i slutet visar han sig efter sin uppståndelse för sina apostlar. Hans uppdrag till dem var samma uppmaning som han ger er i uppväxtande släktet. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Den 6 april 1974 inröstade kyrkan en ny profet, president Spencer V. Kimball. Samma dag fick jag min kallelse att verka som heltidsmissionär i Finland. Jag visste inte då att president Kimball samma vecka hade hållit ett historiskt tal till kyrkans generalauktoriteter och regionrepresentanter. Jag förstod senare att president Kimball i det talet profetiskt angav huvuddragen i sin vision om hur vi som kyrka skulle utföra frälsarens uppdrag att göra alla folk till lärjungar. I sitt tal uppmanade president Kimball kyrkans medlemmar att ta längre steg och vidga sin vision. Han bad varje värdig ung man att förbereda sig för att utföra en hedvärd heltidsmission. Han uppmuntrade medlemmar i varje land att göra sig beredda att få fram egna missionärer. Och han uppmanade kunniga personer att hjälpa de 12 apostlarna att gå ut i världen och öppna dörrarna till varje land. President Kimball sa också i sitt tal 1974 att det fanns 3,3 miljoner medlemmar i kyrkan, 18 600 heltidsmissionärer och 633 stavar. Han uppmanade oss att göra bättre ifrån oss och bad oss att ändra vårt sikte och vidga vår vision. Till svar på hans uppmaning började vi medlemmar i kyrkan att be regelbundet i familjer, på sakramentsmöten och på stavskonferensen att nationernas ledares hjärtan skulle väkna och dörrarna öppnas för våra missionärer. Medlemmarna började klarare se sitt ansvar att sprida evangeliet. Våra unga män steg fram och man samlade en stor här av missionärer. Vi såg hur president Kimballs vision började förverkligas. Som missionär i Finland fick jag veta att min missionspresidents hustru, syster Lea Mahoney, var infödd finska. Som ung flicka hade hon vuxit upp i östra delen av Finland i en stad som heter Viborg. Under andra världskrigets härjningar i Finland lämnade hon och hennes familj sitt hem och Viborg blev en del av Sovjetunionen. På våra zonkonferenser brukade syster Mahoney berätta för oss om de som blev kvar i Viborg och om sin önskan att evangeliet skulle föras till dem. Vi följde president Kimballs uppmaning och bad med förenade krafter att ledarnas hjärtan i det landet skulle väkna så att evangeliet kunde komma in i Sovjetunionen. Vi brukade gå till gränsen mellan Finland och Sovjetunionen och titta på vakttornen och stängslen och undra vilka modiga unga män och kvinnor skulle vara som skulle passera gränsen och föra evangeliet till det ryska folket där. Jag måste medge att det då tycktes vara en omöjlig uppgift. För 3 år sedan kallades vår son Erik att verka som missionär i Rysslands missionen Sankt Petersburg. I sitt första brev hem skrev han ungefär så här: kära mamma och pappa, jag har tilldelat min första stad i Ryssland. Pappa, du kanske har hört talas om den. Den heter Viborg, men låg tidigare i Finland och hette Vipuri. Jag fick tårar i ögonen när jag insåg att Erik var just i den stad som vi bett för 32 år tidigare. Erik fann ett kapell där och en gren med trofasta heliga. Han bodde och verkade på en plats som för mig som ung man hade verkat omöjlig att komma in i. Jag visste inte den gången för många år sedan då vi bad om att gränserna skulle öppnas och missionärerna skulle få komma in att det var min son jag bad för. Det är viktigt för er i det uppväxande släktet att veta att vår son Erik inte insåg att han och hans kamrater var svaret på de böner som så många år tidigare hade uppsänts av tusentals trofasta heliga. Ni i det uppväxande släktet är uppfyllelsen av en profetia om att i våra dagar Guds sanning ska gå fram kraftfullt, ädelt och oförskräckt tills det har genomträckt varje kontinent, förkunnats i varje trakt, täckt varje land och ljudit i varje öra. Tills Guds avsikter har utförts och den store Jehova säger att verket är fullbordat. Sedan president Kimballs profetiska maning för 35 år sedan har kyrkans medlemsantal vuxit till 13,5 miljoner medlemmar. Och det finns nu 52 000 missionärer och över 2 800 Sions stavar. Vilka är arbetarna i vingården som har hjälpt till att åstadkomma detta underbara och förundliga verk? Det är förvisso de profeter och apostlar som sitter framför oss idag. Det är också de underbara stavspresidenter och biskopar som har verkat så trofast. Men också era föräldrar och de mödrar och fäder, fastrar och mostrar, farbröder och morbröder, bröder och systrar som sitter bredvid er idag, ni i det uppväxande släktet. Ytterst viktigt är likväl det faktum att vi i vår strävan att föra evangeliet till alla folk endast har börjat skrapa på ytan. Så nu överlämnas facklan till en ny generation. Genom sin profet idag, prästen Thomas S. Monson, har frälsaren gett sin uppfordran på nytt. Det var vår Herre och frälsaren slog an tonen. Han som står i spetsen för den stora hären av missionärer runt om i världen. Efter sin uppståndelse visade han sig för sina 11 lärjungar. Av alla råd, yttranden, varningar som han kunde ha valt att ge eller göra. Vad sa han? Det står i Matteus 28 kapitlet 19-20. Han sa: gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens ände. President Monson fortsatte: vilket löfte! Om vi säger ja till den här heliga kallelsen, denna bindande myndighet, är jag med er alla dagar in till tidens slut. Jag kan inte tänka mig ett större löfte. I Mormons bok talade Jakob om vårt uppdrag idag i liknelsen om det odlade och det vilda olivträden. Gå därför till verket och kalla tjänare så vi kan arbeta flidigt med all vår kraft i vingården, så att jag återigen kan få fram den naturliga frukt som är god och dyrbarare än någon annan frukt. Låt oss därför gå till verket och arbeta av all vår kraft denna sista gång. Ty se, slutet närmar sig, och det är nu sista gången som jag ska beskära min vingård. Frälsarens uppmaning är given till er i det uppväxande släktet. Han ber om värdiga, förberedda, trofasta unga män och kvinnor som ger akt på profetens röst, som stiger fram och säger, liksom frälsaren själv sa: här är jag, sänd mig. Behovet har aldrig varit större. Fältet har aldrig varit vitare. Ni är kallade att gå ut denna sista gång. Det finns inget större kall eller större verk än att göra alla folk till lärjungar och döpa dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Jag tillkännager högtidligt och vittnar om att himlen är öppen. Att Gud inte bara har talat, utan att han även talar idag. Hans son Jesus Kristus lever och uppmanar er, liksom han uppmanar sina forna apostlar Petrus och Andreas. Följ mig, så jag ska göra er till människofiskare. Må ni svara på samma sätt som det gjorde, genom att genast lämna era nät och följa honom. Jag ber att ni i det uppväxande släktet ska kämpa för sanning och rättfärdighet och inse ert heliga kall att gå ut och göra alla folk till lärjungar. I Jesu Kristi namn. Amen.
The choir and congregation will now join in singing Hope of Israel.
Kör och församling sjunger ut tillsammans Israels hopp. Efter sången talar älsterna Dale G. Renlund och Michael T. Ringworth i det sjössets korum. Därefter talar älster Joseph W. Citati i det sjössets korum. Efter älster Citatis tal får vi lyssna till älster D. Todd Christofferson i det 12 apostlarnas korum.
This is the 179th semi-annual general.
Detta är 179:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
Oh, In December 1967,
år 1967 utfördes den första lyckade hjärttransplantationen i Sydafrika. Den döende mannens sjuka hjärta togs ut och ett friskt hjärta från en avliden givare sattes in i dess ställe. Sedan dess har över 75 000 hjärttransplantationer utförts i hela världen. Vid varje hjärttransplantation uppfattar patientens egen kropp det nya hjärtat som främmande och börjar angripa det. Om inget görs för att förhindra det kommer kroppens naturliga reaktion att stöta bort det nya hjärtat och mottagaren dör. Mediciner kan hämma den här naturliga reaktionen, men medicinerna måste tas dagligen och mycket precis. Dessutom måste det nya hjärtats tillstånd övervakas. Då och då utförs biopsier då man tar små vävnadsprover från hjärtat och undersöker dem med mikroskop. När man finner tecken på avstötning ändras medicinen. Om avstötningsprocessen upptäcks på ett tidigt stadium kan man förhindra att patienten dör. Märkligt nog börjar en del patienter ta lätt på att de har ett transplanterat hjärta. Här och där låter det bli att ta medicinerna och gör inte den nödvändiga efterkontrollen lika ofta som det borde. De tror att bara för att de mår bra är allt gott och väl. Den här kortsynta inställningen leder allt för ofta till att patienterna förkortar sitt liv. En hjärttransplantation kan förlänga livet i många år för människor som annars skulle dö av hjärtsvikt. Men den är inte den yttersta eller avgörande operationen. Den avgörande operationen är inte en kroppslig utan en andlig mäktig förändring i hjärtat. Genom Kristi försoning och genom lydnad mot evangeliets lagar och förordningar genomgår vi den avgörande operationen, denna andliga förändring i hjärtat. Till följd av våra överträdelser har vårt andliga hjärta blivit sjukt och hårt, vilket gör att vi underkastas andlig död och åtskiljs från vår himmelske fader. Herren förklarar den operationen som vi alla behöver genomgå. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Men precis som med patienter som genomgår en hjärttransplantation är den här mäktiga förändringen i vårt andliga hjärta bara början. Omvändelse, dop och konfirmation är nödvändiga men inte tillräckliga. Ett andligt förändrat hjärta kräver samma stora omsorg, om inte större, som ett transplanterat hjärta om vi ska kunna hålla ut intill änden. Bara så kan vi stå utan skuld på domens dag. Att hålla ut intill änden kan vara svårt eftersom den naturliga människan har en tendens att stöta bort det andligt förändrade hjärtat och tillåta att det hårdnar. Vi känner alla till personer som har genomgått den här mäktiga förändringen i hjärtat men sedan har gett efter för den naturliga människan. De började ta det lätt på att tillbe och vara hängivna Gud. Deras hjärtan blev hårda och de äventyrade därigenom sin eviga frälsning. De människors levnadssätt som omvändes genom Moseas söners predikan ger insikt om hur vi undgår att stöta bort det mäktigt förändrade andliga hjärtat. Vi läser om dem att alla som bringades till kunskap om sanningen genom Amons och hans bröders predikan och blev omvända till Herren aldrig avföll. Hur lyckades de hålla ut intill änden? Vi vet att de utmärkte sig även för sin hängivenhet mot Gud och även mot människor. Till de var fullkomligt ärliga och uppriktiga i allt och de var ståndaktiga i tron på Kristus intill änden. Deras hängivenhet mot Gud avspelar troligtvis en iver att behaga Gud och tillbe honom med innerlighet och glöd. Deras hängivenhet mot människor tyder på ett brinnande intresse att hjälpa och tjäna andra. Att de var fullkomligt ärliga och uppriktiga i allt tyder på att de ståndaktigt höll sina förbund och inte försökte bortförklara sina förpliktelser mot Gud eller människor. Vi vet också att de undervisade sina barn om evangeliet i hemmet. Dessutom vet vi att folket grävde ner sina krigsvapen och avlägsnade frestelser ur sitt liv. De måste ofta ha kontrollerat tillståndet hos sitt andligt förändrade hjärta. Genom att i bildlig bemärkelse undersöka sitt förändrade hjärta kunde de upptäcka tidiga tecken på avstötning och behandla dem. Alma den yngre ställer frågor till dem som levde på Ammons folks tid. Frågor som i bildlig bemärkelse utför biopsi på andligt förändrade hjärtan. Alma frågar, om ni har upplevt en hjärtats förändring, om ni har känt er manade sjunga sången om den återlösande kärleken, så vill jag fråga, har ni den känslan nu? Han frågar vidare om ni har varit tillräckligt ödmjuka, är fria från högmod och avund, samt är vänliga mot sina medmänniskor. Genom att ärligt besvara sådana och liknande frågor kan vi på ett tidigt stadium korrigera avvikelser från den smala och raka stigen och noggrant hålla våra förbund. År 1980 flyttade vår familj till en lägenhet mitt emot sjukhuset där jag utbildade mig och arbetade. Jag arbetade varje dag, även söndagar. Om jag slutade mitt arbete klockan 2 på söndags eftermiddagen kunde jag och min hustru och dotter tillsammans åka till kyrkans möten som började 2:30. En söndag förstod jag att jag sannolikt kunde sluta klockan 2. Jag insåg emellertid att om jag stannade kvar lite längre på sjukhuset skulle min hustru och dotter åka iväg utan mig. Då kunde jag gå hem och ta en välbehövlig tupplur. Jag är ledsen att säga det, men det är just det jag gjorde. Jag väntade till klockan var 2:15, gick sedan sakta hemåt och lade mig på soffan i hopp att kunna sova en stund. Men jag kunde inte somna. Jag var bekymrad och orolig. Jag hade alltid älskat att gå till kyrkan. Jag undrade varför glöden i vittnesbördet och hängivenheten som jag tidigare hade haft saknades den dagen. Jag behövde inte fundera länge. På grund av mitt arbetsschema hade jag börjat ta lätt på mina böner och mitt skriftstudium. Jag steg upp på morgonen, bad en bön och gick till arbetet. Ofta övergick dagen i natt och igen nu en ny dag innan jag kom hem igen sent kvällen därpå. Jag brukade då vara så trött att jag somnade innan jag hade hållit bön eller läst i skrifterna. Och morgonen därpå började det här om från början. Problemet var att jag inte gjorde det där elementära som jag behövde göra för att förhindra att mitt mäktigt förändrade hjärta förvandlades till sten. Jag föll på knä bredvid soffan och vädjade till Gud om förlåtelse. Jag lovade min himmelske fader att jag skulle ändra mig. Dagen därpå tog jag med mig en mormons bok till sjukhuset. På min att-göra-lista den dagen och alla andra dagar sedan dess stod två saker. Be åtminstone morgon och kväll och läsa i skrifterna. Ibland hann det bli midnatt och jag måste snabbt hitta en ostörd plats där jag kunde be. Vissa dagar var mitt skriftstudium kortvarigt. Jag lovade också min himmelske fader att jag alltid skulle försöka komma till kyrkan, även om jag missade en del av mötet. Efter några veckor återvände hängivenheten och vittnesbördets eld lågade på nytt. Jag lovade att oavsett omständigheterna skulle jag aldrig mer gå i den andliga dödsfällan att ta lätt på det här till synes små handlingarna och därigenom äventyra de eviga tingen. För att hålla ut inte änden behöver vi vara ivriga att behaga Gud och tillbe honom med innerlighet och glöd. Det innebär att vi bevarar vår tro på Jesus Kristus genom att be, läsa i skrifterna, ta sakramentet varje vecka och ha den helige anden som vår ständiga ledsagare. Vi behöver aktivt hjälpa och tjäna andra människor. Vi måste oavsett omständigheterna vara fullkomligt uppriktiga och ärliga i allt, aldrig kompromissa med våra förbund med Gud eller våra förpliktelser mot andra människor. Vi behöver i vårt hem tala om Kristus så att våra barn och vi själva får en önskan att tillämpa försoningen i vårt liv. Vi behöver ofta utföra biopsi på vårt mäktigt förändrade hjärta och åtgärda varje tidigt tecken på hårdhet. Jag ber er fundera över ett förändrade hjärtas tillstånd. Upptäcker ni avstötningsreaktioner till följd av den naturliga människans tendens att ta lätt på saker och ting? Hitta i så fall en plats där också ni kan knäböja. Kom ihåg att här står mer på spel än flera år här på jorden. Riskera inte att gå miste om frukten av den avgörande operationen, evig frälsning och upphöjelse. Jag vet att Jesus är Kristus och att han lever. Han är vår återlösare och vår frälsare. Jag ber att vi ska kunna utöva tro på honom och sträva framåt med ståndaktighet i Kristus, med fullkomligt klart hopp och kärlek till Gud och till alla människor. I Jesu Kristi namn. Amen.
Faith in Christ and endure joyfully to the end. In the name of Jesus Christ. Amen. Over the past several months I have been drawn repeatedly to a passage of scripture.
Under de gångna månaderna har jag upprepade gånger dragit sig i skriftställ i Helaman kapitel 6. Och sålunda ser vi att Herren börjar utgjuta sin ande över lamaniterna. Tackar att vara så lätt och villig trodde på hans ord. Mitt hjärta rördes djupt när jag läste det här skriftstället till mina personliga studier och fick mig att begrunda det i flera veckor. Jag bara undrar om jag fann det lätt att tro på Guds ord. Och varför var det lätt för det här lamanitiska omvända att tro? Vad var det som hände så fick ett hatiskt och tvivlande folk att lätt och villigt börja tro på Guds ord? Vi läser en orsak till den här förändringen under ett högst anmärkningsvärt år. Under det 62 året av domarnas regering omvändes 8000 lamaniter i Salahemla när Lefi och Lehi undervisade med kraft och myndighet och fick sig givet vad de skulle undervisa om. 300 andra omvändes genom en mirakulös händelse då de hörde en röst som trängde ända in i själens innersta. Dessa 300 hade gått för att döda Nefi och Lehi som satt i fängelse. Istället började åkalla Gud. För Aminadab, en före detta nefit avfälling från kyrkan, kom ihåg och visste att de måste be tills de fick tro på Kristus. Många fler lamaniter blev omvända genom det vittnesbörd som de 300 bar när de betjänade folket och förkunnade allt vad de hade sett och hört. Det 62 året slutade med de här orden. Allt detta hade hänt och den större delen av lamaniterna hade blivit ett rättfärdigt folk. Deras omvändelse var det slag att dessa lamaniter lade bort sitt hat mot nefiterna och lade ner sina krigsvapen. De var fasta och orubbliga sin tro. De höll buden och vandrade i sanning och rättrådighet och tillväxt i kunskap om Gud. Men det som gjorde störst intryck på mig var hur lätt och villigt de trodde på Guds ord. Genom denna lätthet och villighet fick de anden i rikt mått. Och det hjälpte dem att hålla ut i tro in till änden. Under samma tidsperiod blev tråkigt nog större delen av nefiterna förhärdade, obotfärdiga och oerhört ogudaktiga. Raka motsatsen till vad lamaniterna upplevde hände nefiterna. Deras hjärtans hårdhet ledde till att anden drog sig undan. Samtidigt som Herren började utgjuta sin ande över lamaniterna på grund av deras hjärtans mildhet. När jag begrundade orsaken till den mäktiga främlingen i lamaniternas hjärtan börjar jag förstå att lättheten och villigheten att tro på Guds ord kommer av hjärtats mildhet. Det kommer av att ha ett hjärta som är mottaget från helig anden. Det kommer av att ha ett hjärta som kan älska. Det kommer att ha ett hjärta som villigt ingår och håller heliga förbund. Det kommer av ett milt hjärta som kan känna Kristi försoningskraft. Den här lättheten att tro kommer av andras föredöme som har ett milt hjärta och som är exempel på denna lätthet att tro som Nefi och Lehi. Deras far Leman, Helaman, gav dem namnen Nefi och Lehi för att de skulle minnas sina fäders tro. På samma sätt har många av oss i vårt namn ett trosarv från förfäder som hade milda hjärtan och fann det lätt att tro på Guds ord. Några av era förfäder var som min farfars farfar Ephraim Hanks, som när han fick reda på att hans äldre bror hade stuckit iväg med mormonerna var fast besluten att hämta hem honom. Det förvånar knappast att Ephraim flyttade till Nauvoo och snart lät döpa sig efter att ha hört sin bror bära vittnesbörd om Joseph Smith och det återställda evangeliet. Det är en välsignelse att det också finns andra i skrifterna som lär oss hur vi kan uppnå lätthet och villighet att tro. Lehis son Nefi är en av dem. Det första han gjorde när han hörde sin far undervisa om Jerusalems undergång var att be till Herren till hans hjärta var så milt att han trodde alla de ord hans far hade talat. Herren talade till Nefi och sa: välsignade du Nefi för din tros skull, då du har sökt mig flitigt med ödmjukt hjärtat. Nefi lär oss hur viktigt det är att ha en stark önskan och vara flitig att hålla buden och åkalla Gud för att med lätthet kunna säga: jag ska gå och göra. Av Enos lär vi oss vikten av att låta Guds ord sjunka djupt in i vårt hjärta tills vi hungrar efter sanningen. Det blir lätt att tro när Guds ord är inristade i vårt hjärta. Av Lamonis far lär vi oss hur viktigt det är att ha ett milt hjärta som är villigt att ändra sig. Lamonis far var villig att ge halva kungariket till Ammon i utbyte mot sitt liv. Då Ammons enda önskan var att kungen skulle låta Lamoni få tillbe Gud som han ville i sitt eget rike, blev kungen på grund av Ammons storsinta ord orolig i sinnet och hjärtat. När Aaron kom för att undervisa kungen hade denna genomgått en förändring i hjärtat och hade lätt att tro. Kungen sa, se, jag ska tro. Han sa det sig därefter vara villig att avstå från allt han ägde. Ja, till och med djup sitt rike för att få Herrens glädje. När han sedan erbjöd han sig att göra just det som himmelske fader ville att han skulle göra. Jag ska överge alla mina synder för att lära känna dig. Den här lättheten och villigheten att tro på Guds ord kommer av omvändelse och lydnad. Om vi granskar vårt liv ser vi perioder när vi tyckte att det var lättare att tro på Guds ord. Perioder av viktiga förändringar i vårt liv, som till exempel giftermål eller ett barns födelse. Perioder av intensiv tjänande med en ny kallelse eller mission. Perioder i vår ungdom med en underbar biskop, ungdomsledare och seminarielärare. Perioder av prövningar. Perioder av utveckling efter att för första gången ha hört talas med evangeliet. De är alla perioder när det är lätt att tro. Kanske den viktigaste perioden är barndomen. Som barn fann jag det lätt att tro Guds ord som mina trofasta föräldrar och far och morföräldrar undervisar mig om. Det är inte underligt att vi uppmanas att bli som ett litet barn för att kunna ärva evigt liv. Det är inte underligt att vi uppmanas att uppfostra våra barn i ljus och sanning. Om du är som jag, finner du att det som verkligen förde med sig en lätthet och villighet att tro inte var omständigheterna utan beslutet att leva efter evangeliet under de här perioderna i livet. Du befann dig oftare på knä, fördjupade dig oftare i skrifterna under de här perioderna. Du fann det lättare att delta av familjens hemma efter en familjebön. Du fann det lättare att gå till kyrkan och ha tillbett templet. Det var lätt för dig att betala tionde och offer. Genom att dagligen leva efter evangeliet får man ett mjukare hjärta man behöver för att lätt och villighet tro på Guds ord. Det är mitt vittnesbörd att vi följer det som vår profet och aposteln undervisar om på den här konferensen. Att vi då lätt och villigt kan tro på Guds ord. Vi har uppmanats att tillbe i templet, att säkra familjen och familjebön, skriftstudier och familjens hemmafton, att tjäna flitigt i kallelse i prästerrummet och kyrkan, att betala tionde och offergåvor, att tro och be om vägledning, att leva värdigt så att den heliga anden kan ledsaga oss. Vi är ofta som Naaman, aramén som var spetälsk och som skickades till profeten Israel för att bli rena. När Elisa bara sände ett bud till honom med anvisning att doppa sig 7 gånger i Jordan blev Naaman vred och for sin väg. Som tur var hade han en tjänare som sa, om profeten hade begärt något svårt av dig skulle du inte ha gjort det. Hur mycket mer? Nu då han endast har sagt till dig, tvätta dig så blir du ren. Jag vittnar om att den här lättheten och villigheten att tro kommer av att göra det här till synes obetydliga sakerna som han gång på gång har undervisat oss om ända sedan vår ungdom. Lydnad för mig så att milt hjärta och lätthet att tro på Guds ord. Jag vittnar om att en lätthet att tro leder till att anden blir utgjuten. Det finns en test med vars hjälp vi varje vecka på sakramentsmötet kan mäta hur lätt och villigt vi tror. På det här mötet förnyar vi våra förbund genom att lova att vi är villiga att ta på oss Kristi namn, att alltid minnas honom och hålla hans bud. När vi sitter här på sakramentsmötet behöver vi finna det lätt, ingå det här förbunden och lätt att lyssna och lära sig genom den heliga anden. Jag längtar efter att få Herrens ande utgjuten över mig när jag lätt och villig tror på hans ord. Jag har känt att det här skriftstället har väckt mig till medvetande om min plikt mot Gud. Att jag bör vara undergiven och mild, beredvillig, fullt av tålamod, noga med att alltid hålla buden och alltid tacka Gud för allt jag får. Må vi alltid finna det lätt att tro hans ord. Må du med lätthet förkunna liksom jag gör att Jesus är Guds son. Han är vår herde. Och de som lätt och villigt tror känner igen hans röst. I Jesu Kristi namn. Amen.
A few weeks ago,
för några veckor sedan
stod jag och äldste Melvin Perkins från Alaska vid talarstolen framför den församlingen i Vancouver's stad i Kanada. Med en rörd stämma bad han det heliga tänka på vad det såg framför sig. En ättling från en handkär pionjär och en nyomvänd pionjär från ett fjärran afrikanskt land som tjänade Herren sida vid sida. Från dess enkla början i Fayette i New York för 180 år sedan har Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga blivit en global kyrka. Jag står här som ett vittne om detta underbara verk. Jag ber att Herrens ande ska vara med er och med mig när jag delger några tankar denna eftermiddag. Jag är tacksam för uppenbarelsens nycklar i denna sista tidshushållning. Genom levande profeter har använt dessa nycklar sedan återställelsen har Guds barn på jorden idag möjlighet att förstå den lyxsalighetsplan han lagt fram för dem på ett fullständigt sätt någonsin tidigare. Genom vår himmelske faders kärlek har vägen öppnats för alla levande och döda i varje nation, nu och i framtiden, så att de kan ta emot upphöjelse i hans närhet om de utövar sin valfrihet på rätt sätt. Normerna är detsamma och välsignelserna är detsamma för alla. Gud har återbekräftat att han inte gör skillnad på människor. Evangeliet har gått fram över jorden på ett sätt som garanterar att Guds avsikt att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan uppfyllt. Efter fallet ingick våra första föräldrar Adam och Eva ett evigt förbund med Gud för sin frälsning. När Adams barn fick egna barn utvecklades två grupper. Den ena gruppen som leddes av en och höll förbunden så att de inte längre kunde hållas kvar på jorden. Så Herren tog dem upp till sig. Den andra gruppen övervanns av en ogudaktighet så stor att de drabbades av Guds straffdomar. Syndafloden slukade dem och kvar var bara Noas familj, Enochs rättfärdiga ättlingar. Gud slöt förbund med Noa och gav honom även löftet att livet på jorden aldrig mer skulle utrotas genom översvämningar. När Noas familj förökade sig återigen vände sig många till ogudaktighet. Drivna av stolthet byggde de Babels torn. Gud lät himlens straffdomar drabba dem. Deras språk förbistrades och de skingrades över hela jorden. Endast några få lydiga människor fick behålla sitt språk. Bland dem fanns Jareds broder, en man med stor tro, som vädjade till Herren på de rättfärdiga jarediternas vägnar. Herren ledde dem till den amerikanska kontinenten med löfte om att om det tjänade honom skulle deras nation vara fri från träldom och från fångenskap och från alla andra nationer under himlen. När fienden leddes till samma kontinent vid sitt senare tillfälle, slutligen gick både den jareditiska och den nefitiska civilisationen under eftersom de inte var trofasta. En annan man med stor tro som bevarades var Abraham, en av Noas efterkommande, som leddes till Kanaan. Gud ingick förbund med Abraham och lovade honom vidare att han skulle göra hans efterkommande talrika som stjärnorna på himlen. Och att i hans avkomma skulle alla jordens folk bli välsignade. Nationerna som omtalas i löftet var Noas efterkommare som hade skingrats från Babels torn och som allmänt kallas icke-judar. Gud förnyade förbundet med Abrahams son Isak och hans sonson Jakob som blev Israel. Eftersom Israels efterkommande inte kunde uthärda förbundets villkor ändrades det till Moses tidsutdelning. Ett lägre förbund infördes och fortsatte bland Israels barn tills Kristus återställde evangeliets fullhet under sin jordiska verksamhet. Efter sin uppståndelse klargjorde frälsaren att tiden var inne att föra evangeliet till icke-judarna. Tidigare, i liknelsen om vingårdsarbetarna, hade han uppenbarat att icke-judarnas nationer skulle besökas och inbjudas en efter en. Men välsignelserna skulle bli densamma oavsett när inbjudan gavs. Efter frälsarens himmelsfärd höll den presiderande aposteln Petrus, en av Israels efterkommande, prästadömens nycklar, genom vilka han ledde kyrkan. Det är betecknande att trots att frälsaren redan gett dem tillstånd så döpte Petrus den första icke-juden Cornelius först efter direkt uppenbarelse som bekräftade denna handling. Verksamheten bland icke-judarna avbröts inom Petrus martyrdöd och de andra apostlarnas död, varefter prästadömets nycklar togs bort från jorden. Avfallets långa tid följde. Nycklarna återställdes av de uppståndna Petrus, Jakob och Johannes 1829 när de gav dem till Josef Smith strax efter, innan kyrkan upprättades. Evangeliet i dess fullhet kom återigen till jorden och började spridas bland icke-judarnas nationer som det nya och eviga förbundet. Genom profeten Joseph Smith uppenbarade Herren att bland de avgörande kriterierna för den ordning som icke-judarnas nationer skulle inbjudas var förmågan att andligen och timligen ge näring till Guds rike som det upprättades på jorden för sista gången. Vi ser att allt eftersom den återställda kyrkan etablerades på jorden sökte och följde de levande profeterna Guds vilja om hur evangeliet skulle gå ut bland nationerna. Jag har fått uppleva tiden som förutsågs av profeten Senos i liknelsen om olivträdet, då det rättfärdiga från alla jordens nationer skulle få ta del av förbundet som Gud slutit med Israel. Jag har sett evangeliets goda frukt blomstra på min hemkontinent Afrika. Efter bara 30 år finns där 300 000 heliga. Läran och principerna i det återställda evangeliet ger många ett säkert ankare för sin tro. Familjer drivna från sina hem på landsbygden på jakt efter bättre framtid i stad har funnit ett nytt sätt att hålla fast vid starka familjetraditioner som allt mer attackeras under denna globaliseringens tidevarv. Herrens ande påverkar människorna kraftfullt. En ny celestial kultur utvecklas i hemmen och ges näring av villig lydnad mot den levande profetens råd om dagliga böner och skriftstudier och att samlas en gång i veckan till familjens hemafton. Som resultat kan många bryta sig loss från traditionens bojor som hindrar dem från att utöva sin valfrihet. Ett personligt exempel på detta är att tre av våra barn nyligen gifte sig i templet utan att belastas av hemgift, en traditionell sedvänja som driver många unga män och kvinnor att leva tillsammans utan några löften till varandra. Möjligheten till tempeläktenskap i de tre tempel som invigts i Accra i Ghana, i Abba i Nigeria och Johannesburg i Sydafrika bidrar till ett nytt hopp om äktenskapets helgd. Jag vittnar om frälsaren Jesus Kristus genom vilken vi fått evangeliet och löftet om upphöjelsen. Jag vittnar om vår levande profet Thomas S. Monson genom vilken vi har tillförsikten om frälsarens vägledning för det fortsatta arbetet att inbjuda alla till frälsning. I Jesu Kristi namn. Amen.
During World War II, President James E. Faust.
Under andra världskriget sökte president James E. Faust, då en ung soldat i Förenta Staternas armé, till en befälsutbildning på kadettskola. Han stod inför en antagningsnämnd som enligt honom bestod av hårdhudade yrkesmilitärer. Efter en stund började deras fråga handla om religion. Sista frågan löd: borde man inte släppa efter på moralnormerna i krigstider? Urskuldar inte stridens påfrestning att man gör sådant som man inte skulle göra hemma under normala förhållanden? President Faust berättar. Jag märkte att här fanns ett tillfälle att kanske ta hem några poäng och verka vidsynt. Jag visste mycket väl att männen som ställde den här frågan till mig inte levde efter de normer som jag själv hade blivit undervisad om. Tanken for genom mitt huvud att jag kanske skulle säga att jag hade mina egna åsikter men inte ville tvinga på andra de här åsikterna. Men då såg jag plötsligt framför mig ansiktena av de många personer som jag som missionär undervisat av kyskeslagen. Slutet på det hela blev bara att jag sa, jag tror inte på dubbelmoral. Jag lämnar utfrågningen förlikad med tanken att de inte tyckte om mina svar och säkert skulle ge mig mycket låga poäng. Några dagar senare när poängtalen tillkännagavs såg jag till min förvåning att jag hade blivit antagen. Jag ingick i den första gruppen som antogs till kadettskolan. President Faust förstod det. President Faust förstod att vi alla fått handlingsfrihetens gudagivna gåvna, rätten att göra egna val och skyldigheten att redovisa för dessa val. Han förstod också och visade att om resultatet skulle bli positivt måste handlingsfriheten åtföljas av moralisk disciplin. Med moralisk disciplin menar jag självdisciplin grundad på moralnormer. Moralisk disciplin är att ständigt bruka handlingsfriheten till att välja det rätta, därför det är rätt även när det är svårt. Den förkastar självupptagenhet till förmån för ett utvecklande karaktär som förtjänar aktning och sann storhet genom Kristuslik tjänande. Roten i ordet disciplin är detsamma som det engelska ordet för lärjunge, vilket antyder att anpassning till Jesu Kristi föredöme och lära är den idealiska disciplin som tillsammans med hans nåd skapar en rättssinnig och moraliskt högtstående person. Jesu egen moraliska disciplin hade sin rot i hans lärjungeskap i förhållande till Fadern. Han förklarade sina lärjungar, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Enligt samma mönster har vår moraliska disciplin sin rot i lojaliteten och hängivenheten mot Fadern och Sonen. Det är Jesu Kristi evangelium som ger den inre visshet som moralisk disciplin grundar sig på. Samhället i länder där många av oss bor har under mer än en generation underlåtit att främja moralisk disciplin. Det har lärt att sanningen är relativ och att alla själva avgör vad som är rätt. Sådana begrepp som synd och orätt har fördömts som värdeomdömen. Som Herren beskriver det, var och en går sin egen väg och efter sin egen Guds avbild. Följden av det är att självdisciplin har urholkats och samhället måste försöka upprätthålla hövlighet och ordning med tvång. Bristen på inre kontroll hos enskilda föder yttre kontroll av staten. En kolumnist skrev att gentlemässigt med sitt uppförande, till exempel en gång i tiden, beskyddade kvinnor mot grovt ohyfsat beteende. Idag förväntar vi oss att lagar mot sexuell trakasseri ska förhindra grovt ohyfsat beteende. Poliser och lagar kan aldrig ersätta sedvänjor och traditioner och moraliska värderingar när det gäller att styra mänskligt beteende. Polisen och rättsväsendet utgör på sin höjd den sista förtvivlade försvarslinjen i ett civiliserat samhälle. Vår ökade tillit till att lagar ska styra beteenden är ett mått på hur ociviliserade vi har blivit. På de flesta håll i världen har vi upplevt en utdragen och förödande långkonjunktur. Det fanns flera orsaker till den, men en av huvudorsakerna var allmänt utbrett oärligt och oetiskt handlande. Särskilt på den amerikanska bostadsmarknaden och finansmarknaden. Reaktionerna koncentrerats på att utföra fler och strängare regler. Kanske avvaler de här reglerna några för att handla principlöst. Andra blir helt enkelt mer kreativa att kringgå reglerna. Aldrig någonsin kommer att kunna finnas tillräckligt med regler som är så noggrant utformade att det förutser och täcker varje situation. Och även om så vore, skulle det vara oerhört dyrt och besvärligt att upprätthålla dem. Det här tillvägagångssätt leder till en minskad frihet för alla. Som biskop Fulton G. Sheen oförglömt uttryckt i saken. Vi vill inte ta emot Kristi ok, så nu måste vi darra under kejsarens ok. I slutändan är det bara en inre moralisk kompass i var och en av oss som effektivt kan ta itu med både grundorsakerna till samhällets förfall och dess symptom. Samhället kommer att kämpa förgäves för att åstadkomma allmänhetens bästa ända till synd fördöms som synd. Och moralisk disciplin intar sin plats i den medborgerliga dygnas pantheon. Moralisk disciplin lär man sig i hemmet. Även om du inte kan kontrollera vad andra får eller inte får göra, kan sista dagars heliga sanningen stå med den som i sitt eget liv är exempel på dygd och som inprättar vikten av dygd i det uppväxande släktet. Kom ihåg berättelsen i Mormons bok om de unga männen som var avgörande för nefiternas seger i långa kriget mellan 66 och 60 före Kristus. Ammon folks söner. Deras karaktär och disciplin beskrevs så här. De var män som alltid var trofasta i allt som blev dem anförtrott. Ja, det var sanningsälskade och allvarliga män. De hade blivit lärda att hålla Guds bud och att vandra rättrådigt inför honom. Nu hade de aldrig varit i strid, men då fruktade de inte döden. Och de tänkte mer på sina fäders frihet än på sina egna liv. Ja, de hade av sina mödrar lärt att om de inte tvivlade så skulle Gud rädda dem. Och detta var deras tro om vilka jag har talat. De är unga och deras sinnen är orubbliga och de sätter ständigt sin lit till Gud. Här finner vi normer för vad som bör ske i våra hem och kyrka. Vår undervisning bör bygga på vår egen tro och främst inriktas på att ingjuta tro på Gud i det uppväxande släktet. Vi måste förkunna det väsentliga behovet av att hålla Guds bud och vandra rättrådigt allvarligt inför honom. Eller med andra ord, vördnadsfullt. Var och en måste övertygas om att tjänande uppoffringar för annars välbefinnande och lycka är långt bättre än att ge den egna bekvämligheten och egna egodelarna högsta prioritet. Det här kräver mer än sporadiska hänvisningar till en eller annan evangelieprincip. Vi måste ständigt undervisa, huvudsakligen genom att föregå med gott exempel. President Henry B. Eyring beskrev en vision vi strävar efter att uppnå. Jesu Kristi rena evangelium måste sjunka in i våra barns hjärtan genom heligandens kraft. Det kommer inte att räcka för dem att ha fått ett andligt vittnesbörd om sanningen och att vilja ha det som är gott senare i livet. Det kommer inte att räcka för dem att hoppas på rening och kraft någon gång i framtiden. Vår målsättning måste vara att de ska bli sant omvända till Jesu Kristi återställda evangelium medan de fortfarande bor hos oss. Då kommer de att ha blivit starka på grund av vad de är. Inte bara på grund av vad de vet. Det blir Kristi lärjungar. Jag har hört föräldrar säga att de inte vill tvinga på barnen evangeliet. Att de vill att barnen själva ska bestämma vad de ska tro på och följa. De tror att de på så sätt låter barnen utöva sin handlingsfrihet. Vad de glömmer är att man, för att kunna utöva handlingsfriheten på ett intelligent sätt, måste ha kunskap om tingen som de är. Utan den kunskapen kan unga människor knappast väntas förstå och bedöma alternativen som de ställs inför. Föräldrar bör tänka på den onde närma sig deras barn. Han och hans efterföljare propagerar inte för objektivitet utan är ivriga multimedieförespråkare för synd och egoism. Att försöka vara neutral i fråga om evangeliet är i själva verket att förkasta Guds existens och hans auktoritet. Vi måste istället erkänna honom och hans allvetenhet om vi vill att våra barn ska kunna se livets val klart och tydligt och kunna tänka själva. De ska inte behöva lära sig genom sorglig erfarenhet att ogudakt aldrig har underburit lycka. Jag kan berätta om ett exempel i mitt eget liv på vad föräldrar kan göra. När jag var 5 eller 6 så bodde jag mitt emot en liten mataffär. En dag ville 2 andra pojkar att jag skulle följa med dem till affären. Medan vi stod där inne och längtade efter godiset som man kunde köpa där, ryckte den äldre pojken till sig en chokladkaka och stoppade den i fickan. Han uppmanade andra pojken och mig att göra detsamma, och efter en viss tvekan gjorde vi det. Sen gick vi snabbt ut ur affären och sprang iväg i skilda riktningar. Jag hittade ett gömställe hemma och slet av pappret. Mamma upptäckte mig med chokladfläckar i ansiktet som bevis och gick med mig till mataffären. När vi gick över gatan var jag säker på att jag måste räkna med livstidsfängelse. Under snyftningar.
With sobs and tears, I apologize.
Under snyftningar och tårar bad jag ägaren om förlåtelse och betalade chokladkakan med pengar som mamma lånade mig och som jag senare måste tjäna ihop till. Mammas kärlek och disciplin satte tvärt och tidigt stopp för min brottsliga bana.
All of us experience temptations, so
vi blev alla utsatta för frestelse. Jag blev frälsaren också. Men han gav inte efter för dem. Vi behöver inte heller efter bara för att en frestelse dyker upp. Vi kanske vill, men vi måste inte. En skeptisk kvinnlig vän frågar en unga vuxen kvinna som var fast besluten att leva efter kyskeslagen. Hur var det möjligt att hon aldrig legat med någon? Vill du inte? Den unga kvinnan tänkte, frågan förbryllade mig, för den var så fullständigt ovillkommande. Men bara det att man vill något är knappast någon bra rättesnöre för moraliskt beteende. I några fall finns möjligheten att frestelsen kan leda till missbruk. Jag är tacksam att kyrkan kan erbjuda olika slags terapeutisk hjälp åt ett allt större antal människor för att hjälpa dem att hålla sig ifrån eller klara av missbruk. Men även om terapi kan stötta en persons vilja kan det inte ersätta den. Disciplin måste alltid utövas. Moralisk disciplin grundad på tron på Gud, Fadern och Sonen och vad det kan uppnå med oss genom Jesu Kristi försonande nåd. Med Petrus ord, Herren vet alltså att frälsa det gudfruktiga ur frestelsen. Vi kan inte utgå från att framtiden ska likna det förflutna. Att saker och ting och mönster som vi har förlitat oss på ekonomiskt, politiskt, socialt kommer att förbli som de var. Om vi utvecklar vår moraliska disciplin kan den kanske bli en kraft i det godas tjänst och inspirera andra att sträva i samma riktning. Vi kan därigenom ha inverkan på framtida trender och händelser. Åtminstone kommer moralisk disciplin att vara till ofantlig hjälp när vi ska hantera de påfrestningar och svårigheter som kan komma i ett samhälle som är statt i upplösning. Vi har hört tankeväckande och inspirerande budskap om den här konferensen. Och om ett ögonblick kommer president Thomas S. Mons ges några avslutande råd. När vi under bön tänker på det som vi har lärt oss och lärt oss på nytt, tror jag att anden kommer att belysa de saker som särskilt gäller oss. Var och en. Vi stärks i vår moraliska disciplin, vilken behövs för att vi ska kunna vandra rättråt inför Herren och vara ett med honom och Fadern. Tillsammans med bröderna och med er, mina bröder och systrar, står jag som vittne om att Gud är vår Fader och att hans son Jesus är vår återlösare. Deras lag är oåterkallig, deras sanning är evig och deras kärlek är oändlig. I Jesu Kristi namn, amen.
As we conclude the conference, we express...
När vi nu avslutar den här konferensen uttrycker vi vår tacksamhet till tabernakelkören, församlingskörerna från Stavar i Bountiful Farmington och aronska prästadmetskör från Stavar i West Jordan i Utah och deras dirigenter och organister för den vackra och inspirerande musiken. Vi tackar också alla som på något sätt har deltagit i konferensen. Bröder och systrar, vår avslutande talare under den här sessionen är vår älskade profet, president Thomas S. Monson. Efter hans tal sjunger kören: Herre, låt vår andakt sluta. Efter musiken uppsänds avslutningsbönen av äldste W. Douglas Shumway, som igår avlöste som medlem i det 70s forum. Sen gör konferensen uppehåll.
My heart is full as we come to the close of this conference. We have been richly taught.
Mitt hjärta är fullt när vi nu lämnar oss slutet på konferensen. Vi har undervisats och blivit andligt uppbyggda och lyssnat till budskap som framlagts och de vittnesbörd som burits. Vi tackar var och en som deltagit, också de bröder som lett oss i bön. Än en gång har musiken varit vacker. Jag tackar särskilt de som villigt delar med sig av talanger och därigenom berört och inspirerat oss. Den vackra musik som de framför förhöjer och berikar varje session av konferensen. Vi påminner om att budskapen vi hört under konferensen kommer att tryckas i novembernumren av Ensign och Leahona. När vi läser och studerar dem får vi ännu mer undervisning och inspiration. Må vi införliva i vårt dagliga liv de sanningar vi lärt. Vi framför till de bröder som avlösts under konferensen vår djupa uppskattning. De har tjänat väl och bidragit påtagligt till Herrens verk. Deras hängivenhet har varit total. Vi tackar dem ur djupet av vårt hjärta. Vi lever i en tid när många i världen tappat det fotfäste som lydnad mot buden ger. Det är en tid av eftergivenhet när samhället i allmänhet ignorerar och bryter mot Guds lagar. Vi finner ofta att vi simmar mot strömmen och ibland känns det som om strömmen skulle kunna dra oss med. Jag påminns om Herrens ord i Eters bok, i Mormons bok. Herren sade: ni kan inte fara över detta stora djup utan att jag förbereder er för havets vågor och de vindar som har utgått och de vattenflöden som skall komma. Mina bröder och systrar, han har förberett oss. Om vi lyder hans ord och lever efter buden, så övervinner vi dessa tider av eftergivenhet och ogudaktighet som kan jämföras med vågor, vindar och översvämningar som kan förgöra. Han har alltid omsorg om oss. Han älskar oss och välsignar oss när vi gör det som är rätt. Vi är så tacksamma över att himlen verkligen är öppen, att Jesu Kristi återställda evangelium finns på jorden idag och att kyrkan är grundad på uppenbarelsens klippa. Vi är ett välsignat folk med apostlar och profeter på jorden idag. När vi nu lämnar den här konferensen nedkallar jag himlens välsignelser över er alla. Må ni alla återvända hem i säkerhet. När ni begrundar det ni hört under konferensen, må ni då säga, liksom kung Benjamins folk som alla ropade med en röst: ja, vi tror alla de ord som du har talat till oss. Och vi vet även att det är vissa och sanna tack vare Herren den allsmäktiges ande. som har åstadkommit en mäktig förändring inom oss, så att vi inte längre har någon benägenhet att göra ont utan att ständigt göra gott. Må varje man och kvinna, pojke och flicka lämna konferensen som en bättre människa än när konferensen började för 2 dagar sedan. Jag älskar er, mina bröder och systrar. Jag ber för er. Jag ber än en gång att ni ska minnas mig och alla generalauktoriteter i era böner. Vi är ett med er i att föra det här förunderliga verket framåt. Jag vittnar för er om att vi alla är i det här tillsammans, så att varje man, kvinna och barn har sin del att utföra. Må Gud ge oss styrka och förmåga och beslutsamhet att göra vår del väl. Jag bär mitt vittnesbörd för er om att det här verket är sant, att vår frälsare lever och att han leder sin kyrka här på jorden. Jag ger er mitt vittnesbörd om att Gud, vår evige fader, lever och älskar oss. Han är verkligen vår fader. Han är personlig och verklig. Må Gud välsigna er. Må hans utlovade frid vara med er nu och alltid. Jag älskar sången som vi började med. O, gudomlige återlösare. Det är en av mina älsklingssalmer. Jag bjuder er nu farväl tills vi möts igen om 6 månader. Och gör det i Jesu Kristi namn. Hans namn som är vår frälsare och återlösare och vår förespråkare inför Fadern. I hans heliga namn. Amen.
Fill our hearts with joy and peace. Let
vår himmelske fader, som avslutning på den här generalkonferensen för din kyrka uttrycker vår tacksamhet till dig för det inspirerade budskap och den vackra musik som har rört vid våra hjärtan. Vi tackar dig för din sons Jesu Kristi försoningsoffer, för återställelsen av evangeliet genom profeten Joseph Smith och för vår profet idag, Thomas S. Monson. Var god, välsigna honom och hans rådgivare och de 12 med hälsa när det leder din kyrka över jorden. Välsigna oss nu när vi återvänt till våra hem med frid, med kärlek till varandra och till dig, och med en förnyad beslutsamhet och önskan att tjäna dig och hålla dina bud. I Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of the 179th.
Detta var en utsändning från den 179:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka sista dagars heliga. Talade, gjorde kyrkans generalautoriteter och generalämbetsmän. Sången framfördes av Tabernakelkören.
This broadcast has been
utsändningen tillhandahölls som public service av Bonneville Communications. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av det här programmet utan skriftligt tillstånd är förbjudet.